snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Hejsan och välkomna till Simpodden nummer 95. Simpodden Hultén och Jansson som drabbar dig i din datortelefon eller vad du, hur du nu lyssnar på oss. Den här gången ska vi försnacka lite till Europamästerskapen i simning som startar den 3 augusti. Inte så där lysande förutsättningar för svensk simning inför dessa EM-tävlingar. Ni hör mer i podden om en liten stund. Vi ska snacka om hur upplägget är på OS i Tokyo 2020. När tävlar man på dygnet och lite annat smått och gott runt det. 145 miljoner till fotbollsförbundet efter VM-spelet i Ryssland. Hur många av de miljonerna hamnar i damfotboll? Ja, det undrar vi. Och sedan så funderar vi på vad simförbundet ska göra med säsongsplanering och vad man kan förbättra i framtiden. Ja, det finns mycket att snacka om där. Nordiska ungdomsmästerskapen i Riga, hur bra gick det? Kanske inte riktigt så bra, tycker Thomas Jansson och Bosse Hultén, och utvecklar allt det där i simpodden Hultén och Jansson nummer 95 som startar nu. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse, vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
God morgon, Jansson. Hur är läget?
Tack, det är väldigt, väldigt bra.
Mm, det låter bra det. Vi befinner oss som sagt var i slutet på juli. Och då känns det ju som om den här simsäsongen snart efter en viss paus ska nå sitt crescendo. Men först lite om vad vi pysslar med. Vad pysslar du med just nu? Det är ju ändå högsommar. Ganska varmt får man väl säga, va?
Jag summerade, jag som älskar skidåkning också, jag fick en helt underbar mars månad. Och sen blev det en underbar maj och en 3 veckor solperiod i juni. Och sen nu i stort sett hela juli. Det är ju inget en annan får uppleva någon mer gång sannolikt. Det är helt magiskt bra. Jag var ute och simmade i sjön mitt i natten här innan man gick och la sig, alltså. Nej, det är helt fantastiskt. Ja. Härligt.
De som har varit med länge säger att det här är absolut den vassaste sommaren sedan 1955. Och det året hade man kanske inte så stora minnen just.
Nej, så är det ju. Annars har jag gjort lite trädgårdsarbete. Jag håller på att utöka gräsmattan. Så att jag bryter sten. Fyller i hålor, lägger jord. Och så har jag en sån där gammaldags vält som plattar till jorden. Och så hade jag ju tänkt att så då, men nu väntar jag ju till. Det är ju ingen idé nu, för då får den ju bara vattna. Så det får bli sådd när hösten närmar sig.
Så kan det vara, ja.
Ja,
ja. Ja, men det är väl njutbart det här, även om man börjar bli lite rädd rent klimatmässigt. Vad är det som händer och fötter här?
Ja, och sen det är klart man lider av dem som ju har, vad heter det nu, vår jord som inkomstkälla mer direkt i form av lantbrukare och så vidare. Så att det finns ju många baksidor. Så. Men vi styr ju inte detta.
Nej, så är det. Vi ska snacka lite av varje i simväg idag och kommer alldeles strax tillbaka efter att ni har fått höra vår signatur ännu en gång. Njut av den så kommer det alldeles mer. Strax mer simsnack. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse, vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Ja, snart är det ju Europamästerskap i simning, det vet ni som har följt på den länge, och det startar den 3 augusti och sen rullar det där på fram till den 9 augusti och tävlingarna utspelar sig i Glasgow i Skottland. Hur är förutsättningarna inför dessa EM-tävlingar då, undrar vi, när den före detta förbundskaptenen Thomas Jansson har tittat in i listor och statistik och funderat över hur det kan gå för svensk del?
Ja, det ser, tycker jag, både bra och dåligt. Det är klart att vi har några toppar som kommer att vara med och slåss på allvar, så det är klart att det blir finalplatser. Det är klart att Sara kommer att utmärka sig. Sen kanske det huggs någon extra medalj, varför inte Erik Persson på 200 bröstsim till exempel. Men går man in och tittar gren för gren hur många positioner vi har på topp 25 Europa per igår. Mm. Och då är det ju som så att det är ju totalt 17 grenar på dam- och herrsidan. Så det blir ju 34 grenar. Gånger 25 möjliga positioner. Det är ju 850. Och av de 850 positionerna har vi 2,5%, alltså 21 positioner. Så långt kan man ju tänka, ja men det stämmer ju väl med, eftersom vi är 2% utav Europas befolkning i Sverige. Det finns ju cirka 500 miljoner. Men om man lägger in perspektivet att vi är en, tycker oss vara en ganska god simnation i Europa och kanske tillhöra inte runt 25:e plats, det är ju 50 länder som det här indikerar, utan vi vill nog vara topp 10 i Europa. Då är ju antalet positioner, och jag tänkte vi kan ju gå igenom gren för gren var vi är representerade, då är det väldigt illa. Eller lågt, tycker jag. Det skrämmer mig. Vi borde vara minst på 5-6%. Och av de här 34 grenarna är det 18 grenar vi inte är representerade i på topp 25 i Europa. Och då är vi ju inte en simnation egentligen, så som vi har tyckt oss identifiera att vi är.
Eftersom vi saknar representanter på de här listorna i mer än hälften av grenarna.
Mer än hälften, och de vi har är, i många fall är de inte heller ligger så högt, mer än våra toppartister. Va? De lever ju sitt eget liv. Ska vi dra igenom? Vi börjar med 50 frisim då. Där har vi ju en på dam och en på herr. Sara ligger tvåa efter Pernille Blome. Vi har ju varnat lite för Pernille Blome i podden. Det blir ju spännande att se här när de ska mötas så småningom. Och så har vi Björn Scheliger på plats 25. Tar vi 100 frisim så har vi ingen på herrsidan. Och så har vi tre på damsidan. Sara är trea. Återigen är det Pernille Blome som är först, och tvåa är Charlotte Bonnet. Och sen har vi Sara 500 delar efter henne. Kan notera då att Michelle Kohlman är på 16 plats och Louise Hansson på 22 plats.
Och då är Kohlman inte med på EM.
Då är Kohlman inte med på EM, nej. Tar vi 200 frisim, förlåt, så har vi ingen med, varken på dam eller herr. Går vi på 400 frisim, ingen på dam, men vi har Viktor med på 10 plats med sitt fina rekord, juniorrekord som han satte, eller personliga rekord som han satte i Swim Open. 800, ingen på dam. Vi har Viktor med, ligger trea på sitt svenska rekord, 7.49.77. 1500 fritt, ingen med på dam. Och så har vi Viktor på 12 plats med också sitt svenska rekord, 15.03.74. Så det betyder att av de här 10 frisimsgrenarna har vi representation på hälften. Och vi har ju tyckt att vi är en lite frisimsnation.
Historiskt sett så är vi ju det naturligtvis.
Ja. Ja, och det har vi ju sett när vi har tittat fina poäng också, att det är där vi samlar förhållandevis mest poäng. Går vi över på ryggsim så har vi, då tar jag det från andra hållet, 200 ryggsim, ingen dam här. 100 ryggsim, ingen dam här. 50 ryggsim har vi en med. Men då är ju inte det någon ryggsimmerska i sig, det är ju Sara. Som ligger på 20 plats.
Och där, har vi också inkvalade simmar till EM dock, ska jag säga.
Ja, det har vi. Men vi har ingen på topp 25.
Nej.
Går vi till bröstsim så har vi ju då två personer. Vi har Sofie på 50 där hon är 9 och 100 där hon är 14. Och så har vi ju Erik som ligger 8 på 200. Mm. Sen tror jag ändå att vi kommer ha en finalplats på EM på 50 bröst herrar.
Johannes Skagius.
Ja, det tror jag. Mm. Han är ju, som de säger i friidrottskretsar, en mästerskapsaktör. Mm. Men ja, en period där tyckte vi att vi hade väldigt många bröstsimmare.
Och framförallt väldigt många bröstsimmare på gång.
På gång, ja. Mm. Mm. Och noterbart till exempel på 50 bröstsim damer så är det 2 från Finland och 2 från Danmark. Mm. Med. För övrigt har Finland med lite stick på kortare distanser. Går vi då över till fjärilsim, då avverkar vi herrsidan först. Där har vi ingen placerad. Så att om vi inte räknar in Nils Lis.
Nej, och det gör vi inte.
Det gör vi inte. Men vi kan ju notera att han gjorde en ganska överlägsen simning i Landskrona.
På 200 han ligger, fjäril.
Ja, 1.57.72. Och han ligger 22. På damsidan, ingen på 200 fjäril. Det är vi inte förvånade över, för då har vi ju sett att den har fina poängmässigt varit vår svagaste gren nu de senaste 4 åren. Sett på de topp 10 platser. Men på 50 här har vi ju 3 stycken med, varav 2 heter Sara. Etta är ju den gamla Sara. Sen har vi Louise på 12:e plats. Och så Sara Junefelt på Junevik på 15:e. På 100 fjäril så är det Louise som är 7:a. Och Sara Junevik som är 24. Och så förstås Sara Sjöström som leder. Så 50 fjäril ser ju hoppfullt ut på många olika sätt. Där är väl jag inte alls otrygg att Sara ska plocka hem 50 och 100 fjäril. Men jag är inte... Man ska gardera kanske lite på 50-100 fritt. Och så hoppas jag förstås att jag har gruvligt fel. Mm. Att bara Sara seglar ifrån dem. Mm. Går vi på medley, så har vi då ingen på dam på varken 2 eller 400. Och så har vi då Adam Pålsson, som ju också har satt nytt svenskt rekord i år. Och han är 19:e på 400 medley. Summerar man det här och tänker framåt EM och tittar på finaler och så kanske det tillkommer någon lagkapper, så kanske det kommer handla om någonstans 12, 15 finalplatser. Mm. Och över 15 så kommer det att finnas överraskningar med det här. Och medaljkandidater finns det ju. Jag menar allt ifrån Johannes Skagius på 50 bröstsim, det är ju en oerhört tät gren till exempel, till Louise på 100 fjäril till exempel. Så det finns ju utrymme för den typen av överraskningar. Medellaget damer och så vidare kan ju också bli någon medaljchans. Och då kan man ju jämföra det med då VM i Kazan, där vi tog 11 finalplatser på ett VM.
Det är lite skillnad.
Men ja, hade man då gjort Europastatistik där, eller går tillbaka till Budapest 2010, alltså då pratar vi ju ett 20 finalplatser. Mm. Så att det där är ju inget... Det är ju inget bra trots allt. Det är vi ju ett land där vi värnar simkunnighet. Vi har ganska god tillgång på bassängvatten, visar vi de flesta av de här 50 länderna i Europa. Det är inte dyrt att simma som det är i en del länder. Så det är klart att vi ska kräva att vi har mer än 2,5% av de här 850 positionerna. Det var mina.
Ja, om man säger som så. Detta utgångsläget är ju oftast, ska vi säga, om vi vänder på steken, ett väldigt positivt utgångsläge för svenska idrottare. Vi bäsar dem och det ser inte bra ut på pappret, och nu finns det alla möjligheter att överraska och glädja oss. Lite så är det, tycker jag.
Ja, så är det ju. Fast ibland är ju statistiken oftast för sann. Man får nog leva med att det inte blir 15 medaljer på EM.
Statistik ljuger alltså inte alltid, menar du?
Nej, men man ska läsa det. Sen kan man ju föra in ditt resonemang utifrån ett perspektiv i Sverige. Att tränarna som sitter där hemma nu och har sina olika simmare kan ju då titta på de här listorna och fundera lite på vad har jag för simmare här? Vem är det jag ska försöka hitta en öppning för på 200 fjäril eller 400 meter eller 800 fritt eller vad det nu handlar om? Så finns det ju en marknad att slåss om landslagsplatser som i sin tur kan leda till utveckling.
Detta är ju en fantastisk statistik för jämförbart med arbetsmarknaden ute i civila livet. Se, vad ska man satsa på i framtiden? Var finns möjligheterna att lyckas internationellt? Det är ju egentligen bara att gå in och titta på det här. Och det är i många grenar det ser ut egentligen som det ser ut i Sverige. Bredden och djupet, till exempel som du säger på Sveriges sämsta gren, 200 fjärilsim. Den är ju inte bra någonstans egentligen i Europa idag. Möjligtvis Ungern undantaget.
Nej, i och för sig inte, men vi är ju långt ifrån en 25:e plats i Europa även på där, så någonstans simmar det ju ändå många lite fortare än vad vi gör.
Men jag känner ju att
så är det ju bredt toppen. Det är ju riktig iakttagelse av dig.
Om man ska satsa på någonting så finns det ju anledning att kanske blicka lite åt sidan emellan att man har en talang som har kanske möjligheter att simma fler simsätt. Kan tyckas.
Ja, men det är klart det blir ju svårt att åka till ett SM där lagkapper och frisim och alltså det är svårt att renodla sig och säga att jag ska fan bli bäst på 400 medley. Det är bara det jag ska simma på SM. Punkt. Mm. Jag ska göra allt i min makt för att optimera just mina möjligheter på just 400 medley. Punkt. Ja. Det är ju sällan en stavhoppare ger sig på 1500 löpning.
Så är det väl, va? Men frågan är om det har förekommit någon gång. Vi får ringa Stefan Olsson, generalsekreterare i Friidrottsförbundet.
Lennart A. Julin kanske också har pejling.
Ja, precis.
Ja.
Så kan det vara. Jaha, men det var väldigt mycket EM. Har vi mer att säga om EM-snack i förväg? Men att det sänds från Glasgow både i SVT och i Eurosport.
Ja, det tycker jag. Vi kommer ju att njuta av våra toppartister. Det är klart, jag är jättespänd på Viktor. Typ Louise, om hon kanske får ett genombrott nu. Lagkapperna och såklart Saras show. Så jag ser ju fram emot EM väldigt mycket.
Men du, har de inte tävlat väldigt lite?
Jo, och framförallt i bra form.
Det har vi tjatat lite om tidigare, att de har tävlat i på för dålig nivå. Men finns det någon som har tävlat nu på slutet?
Inte sen SM.
Nej, så är det, va?
Ja. Och det sker inget hokus pokus som, alltså det, man är ju olika träningsförstörd. Så att man simmar olika sakta när man är i träningsfas, men det sker inga sådana stora hokus pokus. Alltså, så det är klart att man måste upp och öva på sin högsta kvalitet oftare. Det tror jag är en del i att ta svensk simning vidare.
Ja, vi drar ett streck där för EM-spekulationerna och så kommer vi tillbaka med mycket mer simning alldeles strax. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Om två år är det dags för olympiska spelen igen. Denna gången i Tokyo. 2020 Tokyo. Och nu är diskussionerna i full gång om när på dygnet finaler och försök ska gå i Tokyo. Och det senaste budet är väl att det ska vara som i Beijing, att det simmas finaler på morgonen och försök på kvällen, lokal tid i Tokyo, för att passa det amerikanska TV-nätet. Vad är din åsikt om detta, Thomas?
Ja, jag är väldigt kluven. Fort det kommer till de kommersiella bitarna som är med och styr. Det är två ingångar på det som lite grann kolliderar. Å ena sidan så kan vi inte vara utan de kommersiella krafterna. Det är de som bär oss ekonomiskt och så vidare. Och egentligen kanske simningen på ett vis skulle ha, i alla fall på lands, på nationsnivå, ha mer kommersiella möjligheter att få pengar. Men sen å andra sidan då, så är det ett störande moment att inte idrotten själv, om jag så får uttrycka det, får bestämma vad som, hur man vill presentera sin tävling. Så att jag är väldigt kluven, men jag ser inte någon jättedramatik i det egentligen.
Du, om vi ska sätta siffror på det här som det kan se ut, det betyder ju då att finalerna, och då snackar vi svensk tid, kommer gå klockan 3 på natten. Och försöken någonstans 16-17, lite beroende på när man startar de här, men ungefär så är det, va?
Ja.
Och du har ju erfarenhet av detta under din tid som förbundskapten. För då ställde vi om rätt mycket, både den nationella simningen och den internationella simningen i förväg, för att känna på just det här upplägget med finaler på förmiddagen och försök på kvällen. Berätta.
Ja, man kan ju säga som så här att det blev lite bonus, för att vi ställde om lite före, men det var mer för att skapa tryck på att lära sig att simma på förmiddagarna fort. Därför gjorde vi 2005 om GP till en tävling där man simmade final på förmiddagen. Man började med försök på fredag kväll och sen var det finaler lördag morgon. Det var för att inte behöva höra snacket om morgonsimning, och de flesta som kommer ut på landslagsnivå måste prestera på förmiddagar för att komma vidare. Sen kom beslutet att det blev då så borta i Beijing, och då kändes ju det bra att vi ändå liksom har hemma övat på det. Men sen tillkommer ju lite, alltså det är ju lite hormoner och så som styr, så att det är ju inte, det är inte bara enkelt att ställa om. I det här fallet ska du ställa om dygnsrytmen så att den passar Tokyo-delen, och sen ska du också då vara hormonellt beredd ganska nära inpå där du vaknar upp på morgonen. Och det kräver, som jag ser det, som med allt, det är bara att öva på det. Det är bara att öva på det. Hur se vilka är, hur var och en fungerar, så man hittar rutiner. Det är ju inget man kan börja öva på ett för-OS-läger 2020. Utan öva skarpt redan 2019, dra lärdomar och så.
Men det, hur, om vi tittar på det nationella programmet, hur blev reaktionen den gången? Men det är ju ändå ett tag sedan, så det är kanske inte alla som kommer ihåg hur det fungerade.
Det var väldigt blandat, va. Vi har ju liksom en tjock ådra av konservatism inom oss när det gäller förändringar. Så det var väldigt blandat. Det var en hel del som tyckte det var bra, va. Det är ingen tvekan om, men det var minst lika många som tyckte att nej, låt det vara som det vart. Försök på morgon, final på kvällen. Det är väl den samlade bilden därifrån. Och lite grann blev jag, tyckte jag det var lite synd när man nu gick tillbaka och tog bort den där lite unika tävlingen, för trots allt så handlar det ju om för de flesta att kunna prestera på den första delen av dygnet man är vaken och inte den andra.
Du menar att ta bort den unika tävlingen?
Ja, ta GP. Ja, precis. Ja. Och nu är det ju inte så många GP. Man har ju dessutom tagit bort GP. Det är bara en tävling kvar. Då hade vi ju tre tävlingar.
Om man kör en sammanlagd tävling då, det var ett lite annorlunda grepp. Finns det anledning att gå tillbaka, backa bandet och ta in triple GP eller ännu mer kanske i framtiden?
Ja, då ska ju den in i ett större perspektiv, hur en årsplanering ska se ut, men jag skulle svara som så här: det finns anledning att ha tävlingsformer som avviker från de gängse, för det är väldigt nyttigt på att öva sig på att vara förberedd, vad det än handlar om.
Sen ska man ju säga också att simningen är ju inte enbart landslagssimning och OS-simmar och sånt här. Men det som du säger, det är en bra övning att lära sig simma fort på morgonen, lika med att simma fort i finalerna då. Eftersom när man kommer ut på internationella tävlingar och vill kvalificera sig till finalerna som då går på eftermiddagen, är det ju viktigt att kunna simma fort på morgonen. Så den kunskapen, den är ju bra för alla att tillägna sig, inte bara landslagssimmar.
Nej, för att våra klubbsimmare behöver det ju på SM.
Mm. Till exempel om man vill
ja,
gå till
där har du ju ett gäng som är i statistiken mellan sig plats 5 och 20 som slåss om finalplatserna. Då vill det ju till att man är klar. Mm. Då får man ju inte komma upp på läktaren och säga att oh, men det var i alla fall morgonpers.
Ja, precis.
Det duger inte.
Nej. Okej, okay. Så är det. Det är någon som har tjänat pengar och inte behöver bekymra sig om när fan sändningarna går. Det är ju fotbollen. I efterdyningarna av jag svor där, märkte du det var första gången?
Ja, det gjorde jag förut. Vi är för dåliga, Bosse. Vi får skärpa oss.
Ja. Svenska fotbollsförbundet spelade ju hem 145 miljoner kronor under VM i Ryssland. Och det kostar väl några kronor också, men jag har svårt att säga att det skulle kosta 145 eller ens 100 miljoner eller ens 45 miljoner. Men ja, då använder väl de 145 miljoner och betalar herrlandslaget segerpremier, eller hur fungerar sånt där?
Ja, det fungerar väl som det alltid har fungerat, att de stoppar men mest där det är den manliga delen, oavsett om det är på pojklandslagsnivå eller tjejlandslagsnivå. Jag hade ju velat se rubriken när det här var klart, när de kom då till kvartsfinal.
Att, blev det till slut, ja.
Ja, precis, därför det blev 145 miljoner. Då skulle jag vilja sett rubriken från cheferna på Svenska fotbollsförbundet. Äntligen kan vi göra en massiv, långsiktig satsning på svensk damfotboll och landslagsfotboll på alla nivåer. Äntligen har vi. Vi frigör 50 av de här miljonerna till explicit för damsatsning. Det hade jag velat sett i tidningarna.
Eller varför inte 50%?
Ja, fast de har ju lite att betala igen, kan jag tycka. Okay. Ja, för att få upp dem. Ja. Nej, men, och istället då, så kom den första intervjun som jag har ju sett två officiella uttalanden från berörda där. Den första var lite positiv, för då nämndes ju damer. Ett lite svepande ordalag i och för sig, men de nämndes att nu får vi pengar till det här. Sen kom det en intervju till någon vecka senare eller 4-5 dagar senare, och då fanns det inte en rad med om damer, utan då nämndes det saker som om man skulle bryta ner dem så handlar det om herrar och pojkar. Så ja. Det
men nej, de har ögonen på sig, definitivt. Det ska bli intressant att följa det här spelet nu.
Mycket.
Ja, så är det. Du,
så det blir dagens skamvrå.
Ja, det blir det, va?
Om de inte löser det. Nej. Vi har ju inte sett facit än.
Nej, nej,
nej.
Och då tar vi snabbt ut dem, så är det ju.
Ja.
För förbund som finns i skamvrå, om de förstår det, så länge de inte agerar.
Precis.
Hur är det med Svenska simförbundet då? Var är de någonstans? Står de inne i skambrån eller står de ute mitt på plan och kan bejublas för att de har till exempel en fantastiskt bra säsongsplanering? Eller hur tänker vi?
Nej, men jag tycker att de lite står i skambrån av det skälet att de till viss del saknar sjukdomsinsikt. Dels på hur läget är med svensk simning. Nu pratar jag alltså bassängsimning här, som ju ändå är huvuddelen av verksamheten och har varit. Sen hur det blir i framtiden, det vet jag inte. Där tycker jag inte man ser varningsklockorna tydligt som är på olika tävlingar. Vi kommer ju strax att prata om Nordic Youth till exempel också, va? Jag tycker inte man ser det på vilket sätt man kommunicerar ut med media och så vidare heller tillräckligt mycket. Sara får ju jätteutrymme, men hon är ju ett självspelande piano. Så att Svenska Simförbundet tycker jag får, de borde ha en krisgrupp och fundera på vilka strategiska steg man ska ta. Årsplaneringen är en sån.
Mm, om du skulle liksom bena upp, inte alldeles för detaljerat, men plocka grejer som du tycker att här behöver vi åtgärder inom svensk simning i framtiden. Vad är det för någonting du tänker på då? Du tänker säsongsplanering är en sak. Den ja, har vi ju varit och det är ur
ja, men det är ur perspektivet att träna när man har mest nytta av det. Alltså få bäst benefit av den tid man lägger ner. Mm. Idag stryper man ju det lite grann på det upplägg det är. Sen är det ju hur man tränar, alltså att lägga ett mycket, mycket större fokus på utveckling. Att liksom inte acceptera att man tränar ett helt år utan att slå personligt rekord. Mm. Vi måste få en insikt i att det är så skralt med utvecklingen efter 16-17 år. Att det tyvärr är som så att de flesta inte har någon progression i sin träning efter de åldrarna. Så det här, och det blir en omöjlig uppgift för Ulrika Sandmark att ha ett jättestarkt landslag på sikt om inte man tar tag i den biten.
Och vad menar du då om du skulle lite lätt gräva under jordytan här nu och när du snackar progression och att den tar slut någonstans vid 16-17 år. Hur tänker du då?
Jag menar att man ökar inte träningsbelastningen nämnvärt efter de åldrarna.
Man har kommit upp till 100 då och sen ja, så är det inte mer att köra helt enkelt.
Nej, och då är man uppe i antalet pass och man kör och så rullar åren på, va? Och då är ju kroppen någonstans nästan anpassat sig till det här. Mm. Så när andra idrotter jämförbara som är av aerob eller anaerob karaktär, alltså det kroppens kapaciteter avgör, de har ju en progression upp i ända 22, 23, 24 års åldern.
Mm. Och mot detta ska vi ställa faktum när vi tittar in på någonting som är väldigt fantastiskt i svensk simning och i internationell simning. Det är mastersimningen. Där du i mångt och mycket har en reell utveckling på simmarna som börjar i 25-årsåldern. Börjar om i 25-årsåldern och tränar mastersimning. Och sen har en utveckling mellan 25 och 35. Reell ökning. Eller förbättring.
Ja, du menar inte mot att det är fel med progression, utan du menar att det är ett bevis på att man, om man klarar en progression i slutet av, alltså innan man blir 20 och strax före, så skulle man nå längre.
Mm.
Du menar som en positiv.
Ja,
så att jag
absolut
inte missförstod dig där. Ja. Jo, men så är det ju. Och till och med, alltså, en i det här mastersgänget jag hanterar, en friidrottare som lärde sig crawl i januari, februari, han simmade Vansbro nu på 52 minuter.
Mm.
Så det är klart man kan komma långt, och han är ju snarare snart 50 år.
Mm. Mm. Men du, ja, har vi fler ingående då variabler här som behöver putsas upp i Simförbundets ram, tycker du? Förutom de nämnda.
Man måste hitta ett bättre system hur vi nyttjar våra tränare. Mm. Alltså en tränare tycker jag inte ska, alltså idag har de ju ibland omöjliga uppgifter. Vi har ju några klubbar sett skräckexempel där tränarna gör 60-70 timmar i veckan och de gör allt, de sköter om allt. Egentligen ska ju tränaren bara var ett redskap i den situationen en simmare behöver hjälp. Så egentligen skulle vi lära oss väldigt mycket tidigare och göra en hel del träning själva för att frigöra tid. Och styrelserna runt om i landet måste också förstå hur kvalificerat det är att vara med och påverka en simkarriär upp på den yttersta nivån. Då kan man inte hålla på med kanske att fixa resor eller boende eller ordna någon massör när man istället skulle lägga tid på att analysera situationen, korrigera veckoprogrammet och driva utvecklingen framåt. Så det är också en faktor, professionalismen i vardagen.
Mm. Ja, har vi mer?
Ja, det finns det säkert, men jag började bli torr i mun nu.
Ja, okej. Okay. Drick vatten.
Ja, precis.
Jaha. Mm. Ja, för vi såg det vi såg utifrån verksamheten på ett ganska låg nivå, det här nordiska ungdomsmästerskapet, Nord Youth Championship. Det indikerar ju att nej, det är inte så bra bevänt med den svenska elitungdomssimningen. Den känslan har man ju.
Ja, för att alltså, det är ju som säger, om de hade gjort de här resultaten med väldigt liten insats tidsmässigt, så att det funnits utrymme för progression, då hade det ju kunnat, man tyckt att ja, men då kanske det inte är någon stor fara och färde. Mm. Men vi vet ju där att många av de här redan har kommit långt i sin träningsbelastning. Och jag måste säga att jag blev väldigt fundersam när jag såg många av resultaten. Nu handlar ju inte det här om att de ungdomarna som var där, de gjorde det ju bra utifrån sina förutsättningar. Allt ifrån, ja, i alla lägen. Så de är ju i vårt system, va. Men om man tar resultaten och jämför både bakåt och internationellt, då förstärker det bilden av lite oro, för det är ju de som ska bli kanske vårt landslag om en 7-8 år. Mm. Så det var lite bekymmersamt. Annars tyckte jag det var trevligt med att man har gjort om NUM, som det hette förut. Mm. Ja, och som sen utökades med de baltiska länderna, och nu är det även fler länder som deltar. Jag tror det var 10-12 länder var med.
Ja, det var det.
Ja. Så att, kul tävling och bra. Mm. Sen fick den gärna ligga i augusti för mig. Men det var en annan sak. Ja. Då är vi tillbaka till sjukdomsinsikten.
Ja. Ja. Jaha du, det var en hel del inte helt positiva saker. Nu ska vi gräva ännu djupare ner i dyn, och då när vi gräver här i nästa jordlager, då hittar vi amerikansk dopning. Häromdagen kom det tredje fallet av dopning i amerikansk simning den här säsongen. Det är inte bra. Ryan Lochte, som uppdagades med att har tryckt i sig vätska som visserligen inte var förbjuden, men var i den mängden att man inte fick ta det intravenöst.
Nej, han har alltså druckit för mycket.
Ja, det är inte första gången i och för sig. Vi minns hans eskapader på Rio AOS. Någonstans funderar jag på om den här grabben har alla knivarna i lådan, eller hissen går ända upp, eller bägge paddlarna i vattnet, eller vad det nu kan heta. Så ja. Som han uppför sig. Vad är din åsikt?
I och för sig kanske jag har samma problem som honom, att inte hissen alltid går ända upp. Men nej, alltså det var ju väldigt märkligt. Det finns ju en, intravenöst får man ju ta, om jag kommer ihåg rätt, 1000 milliliter på en 12 timmars period. Och överstiger man det beloppet, så, eller den nivån, så räknas det som doping. Och han hade då överstigit det, och det upptäcktes genom att han la ut en bild på de sociala medierna när han initierade den här vätskan. Vätskan i sig var det inget fel på. Jag vet inte exakt vad det var, men den har de analyserat och var tydliga med från USA:s doping avdelning att den var inget fel på, utan det var volymen han hade putsat i sig.
Men då känns det inte som han är lite väl ute i någon form av gråzon och har saker för sig som är lite halvskumma? Jag ska inte säga skumma, men verkar halvdumma.
Ja. Jo, men det är klart, det här är ju doping. Det här är ett sätt att försöka justera återhämtningstiderna i kroppen för att kunna belasta sig i träning, och det är väl därför det räknas som doping. Och visst är det inte bara ute i gråzonerna, det här var han ju på fel sida ordentligt, precis som Johaug var, fastän man vill inte riktigt se de här stjärnorna hamna i den här situationen. Nej, jag tycker det var illa, men samtidigt var det bra, tycker jag, det eller det du sa, tredje amerikanska fallet, för vi ska ju komma ihåg att en del av de här ryska som har varit, det har ju varit simmare som har tränat borta i USA, så att de har ju inte rensat helt i dopingträsket heller. Det började ju året med Amanda Kendall, en junior som på något vis hade hanterat det här fel, och sen så blev det då Madison Cox som tog VM-brons för några år sedan som åkte fast för nyss här, och sen nu Ryan Lochte. Så att det finns en liten smutsig byk där borta. Det är USA, och Norge och Ryssland då.
Ja, man men gör det är enkelt. Ju så att då, om du gör en 20-årig summering av antalet dopningdömda idrottare i världen, så är det ju USA i ledning rejält av de som har blivit avslöjade.
Ja.
Så det är just... Sen om det beror på att de har det mest finmaskiga testnätet eller vad det beror på, det är en annan sak, men de leder i alla fall den här Wall of Shame som finns på nätet med antal inskriptioner där.
Och jag tror inte, de har ju inget bättre egentligen, alltså nu gör man inte in i den här vad som har skett på, i statsdopning och så vidare som man tror i Ryssland, men i övrigt så är det ju inget. Alltså, de är ju inte, har ju inte fler dopingtillfällen än vad våra svenskar har.
Nej.
Nej. Så att de får in, vi skjuver in dem i ett skamvråshörn också, tycker jag.
Ja. Ja, och vi tar oss snabbt ut ur den själv, och så frågar vi oss, har vi något mer att snacka om idag?
Nej, men jag tycker det känns bra att avrunda nu. Mm. Jag sitter och tittar ut på min fantastiska sjö som ligger utanför. Känner att det bara är en dryg vecka kvar till vi sätter igång med EM. Ja, härlig sommar. Nej, men jag känner mig tillfreds.
Ja, vad bra. Då hoppas vi även att lyssnarna gör det efter att ha drabbats av oss under den här stunden. Detta var ju som sagt var upplaga nummer 95, eller simpodden Hultén och Jansson nummer 95. Och om allting stämmer så kommer den 96 också, inte så långt borta. Då säger vi hej och tack för idag då. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är omänskligt.
Men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.